Radio Play.
Välkomna till ett avsnitt av Ridklubben med mig som heter Gry.
Och mig som heter Rebecka.
Och nu sitter vi faktiskt i Rebeckas sadelkammare.
Exakt.
Bosse ligger på en jacka och Agnes sitter i din famn. Och jag ska precis hälla upp lite kaffe ur min medhavda termos. Stalliv, så som stalliv, som man älskar det.
Ja, det är ju så härligt. Jag älskar att vara i sadelkammaren. Jag kan så här gå och titta lite på betten och så kan jag lägga dem i en hink med vatten och putsa upp dem lite och så.
Jag älskar också att vara i sadelkammaren.
Jag berar om lite. Och det är mysigt.
Och de få tillfällen när man kommer in i sadelkammaren är så perfekt ordning.
Ja, oh, det är
det
härligt.
Det är en sån njutning. Så är det ju sällan i livet för att det är alltid lite rörigt. Mm. Men när man kommer in och allt hänger, tränsen hänger fint, sadlarna hänger fint, det är så himla härligt.
Så tänker jag alltid, så här, nästa sommar, då ska jag rensa och måla om och lägga nytt golv. Jag tror jag sagt det 10 år nu.
Men
så rensar man lite ibland och sen så fylls det på igen. Och så, ja.
Jag har köpt hit en kaffebryggare, den har jag inte kopplat in den ännu. Jag har köpt in en kaffebryggare.
Nej, jag måste väl Stefan, min sambo, dra fram el hit. Ja. Det finns bara vid dörren där borta, så måste dra det hela vägen fram.
Så jag har med mig termosen där i alla fall. Ja. I övrigt i stalllivet, så just idag så hade vår ponny fått ett sår på ett knä. Så att nu linkade hon runt lite grann, så det blev ingen ridning idag. Det blir inte alltid som man hade tänkt sig.
Nej, och det är sånt som händer.
Ja, ett ytligt sår såg det ut som i alla fall.
Ja, exakt. Men så blir det lite svullet och så sitter det precis vid framknät och då tycker hon att det är lite bökigt att röra på sig, såklart, för att det stramar lite, som man själv tycker när det blir lite svullet i ett knä eller så.
Tycker så himla synd om dem bara.
Men jag vet, man gör det. Och jag har tänkt också att vi måste träffa Axel en gång till. För att jag tycker att Neo känns lite så här, men lite trött och håglös den här hösten, du vet. Lite så här trött i kroppen och lite som man själv känner. Och då en tjejkompis till mig tyckte att hennes häst var likadan. Så hon tog massa blodprov på sin häst.
Aha.
Och då saknade den blodkroppar. Ja, blodkroppar sånt. Och då hade veterinären sagt att det kan tydligen bli så när det är sånt här väder och för lite sol.
Ja, det vet jag. Men de blir också soltörstiga.
Ja, jag måste fråga Axel, aha, vad är mot det då? Jag har inte råd att skicka Neo till Florida varje vinter.
Vi får köpa ett solarium.
Räcker det liksom? Eller? Nej, men så jag skulle verkligen vilja träffa Axel en gång till.
Veterinär Axel?
Ja, men precis.
Så får vi se till
massa frågor. Och då kan vi också köra kanske någon så här sårskolan igen. Ja. För det är så här, man kan men behöver ju uppdateras hela tiden.
Ja, och det är så roligt. Vi har ju Högs sponsor i den här podden. Och det är vi så glada för. Jag var inne på högs.se nu så sent som idag. För att jag skulle se om jag behövde köpa någon salva till ponnys lilla sår på knät där.
Ja, men precis.
Så det finns ju salver och bandage och det finns allt möjligt både på deras hemsida men också i butiken ju.
Exakt.
Så jag var inne och tittade på hemsidan och då upptäckte jag någonting som också heter Högs Academy. Kände du till detta?
Nej, berätta.
Det här, jag är inne på det nu. Det är alltså Högs Academy. Det är som en liten lärobok i hur man tar hand om häst. Allt från hur sätter man upp stängsla hagen rätt, vad man behöver för, liksom, det finns
material,
olika alternativ och vad man ska få olika material beroende på hur hästarna ska gå hagen och vilken höjd liksom, elstängslet ska vara på och så vidare. Det finns hantering och skötsel, alltså hur, berätta hur man lastar hästen och vad man behöver tänka på för det. Också så här, hästens utrustning och ryttarens utrustning, och det står just där att man behöver inte ha all den senaste och dyraste och fräsigaste utrustningen. Men det här är det man behöver. Och det var supermatnyttigt verkligen. Vad man ska tänka på när man köper en hjälm. Vad man ska tänka på när man köper stigläder. Eller, alltså ridkläder och utrustning. Och ridstövlar, det finns olika typer av skor.
Ja, bra. Var hittar man det där?
Man går in på högs.se och så klickar man på Högs Academy.
Okej, okay. Spännande. Då ska jag gå in och kika.
Det är enkelt faktiskt. Det tyckte jag. Det är tips till dig som lyssnar verkligen. Oavsett tror jag nivå. Eller liksom om man rider på ridskola eller om man har egen häst. Eller, eller hur man
jättebra. Och tack snälla Högs för att ni är med och sponsrar den här podden.
Verkligen.
Och också ska vi säga tack till Scanbio som fortfarande är med och sponsrar oss. Jag hade en liten tävling häromdagen på Instagram. Hur många boxar jag fick plats med en skottkärra? 4 utan ens fylla skottkärran. Det tycker jag var bra. Det är så himla bra deras spån. För man får ju med sig så himla lite ut. Och det är så drygt att uppleva att det blir blött väldigt långsamt.
Ja.
Vilket är toppen.
Så tack snälla Scanbio. Gå gärna in på Scanbios hemsida också och läs mer om deras produkter, tycker vi.
Ja.
Idag så ska vi prata om ryttarinspiration.
Ja, med Johanna Lassnack.
Ja, vad har vi berättat om henne? Låtsas att jag inte vet om det är.
Nej, men Johanna, jag har sett henne mycket på sociala medier.
Ja.
Hon har ju en YouTube-kanal. Hon jobbar mycket med mental träning av ryttare och har själv liksom utvecklats väldigt mycket senaste tiden. Från att rida lite på 1,20-nivå. Lite långsamt som jag, till och nu ridande 40. Så hon jobbar mycket med mental coachning av med ryttare och människor. Och en jättebra YouTube-kanal. Så har ni inte varit inne och kika på den, så gå in och titta. Hon är kul och väldigt bra.
Bra, positiv och inspirerande, ja, till tusen. Verkligen. Och den här YouTube-kanalen Under hjälmen på tävlingsryttarna, va?
Ja, men precis.
Tror du det heter? Under hjälmen på ryttarna?
Ja. Under hjälmen på ryttarna, ja. Tror jag den heter. Ja.
Lastnack med CK, det är bara att söka på henne.
Exakt.
Ja. Men då så, då ska ni föra hur lät när vi träffade Johanna Lastnack. Hur mycket häst kan man prata egentligen, Johanna?
Alltså, inte för mycket, va?
Det går inte, no limit för den.
Visst är det sjukt ändå att det är så roligt att hålla på med och också så himla kul att prata om.
Ja.
Och lyssna på.
Ja.
Alltså, och man lyssna kan ju på. Lyssna på, alltså jag kan ju lyssna på samma poddavsnitt flera gånger om, för det är alltid någonting nytt man snappar upp och så. Något som biter sig fast liksom.
Ja, just att det alltid är någonting nytt och att man kommer på saker hela tiden som man liksom inte visste, fast att man har hållit på ett tag liksom.
Exakt.
Ja, fascinerande.
Du ägnar dig jättemycket åt ryttarinspiration.
Ja.
Hur kom det så att du fick den vinkeln på det?
Ja, det ligger mycket i min egen erfarenhet. Jag tyckte att jag hade fått väldigt mycket hjälp själv av det mentala och inspiration från både andra ryttare. Hade börjat jobba mycket mentalt. Och så tycker jag ju att vi ryttare, hästmänniskor, fortfarande idag är väldigt duktiga på att lägga så mycket tid och pengar på hästen. Och på bra utrustning, på bra mat och på bra tränare och sådär. Men vi glömmer ofta oss själva. Och det kvittar egentligen hur bra häst du har eller hur bra sadel du har om du inte själv kan prestera eller må bra. Så att då vill jag öppna upp, eller där, jag tyckte att det fanns en lucka där som jag ville fylla. Och ja, på den vägen.
Bara. Och hur gör du det?
Jag försöker själv jobba med mig, liksom hela tiden med mig själv, för att sen kunna ge det vidare, både genom mina sociala kanaler, genom coachning individuellt och sen även mina föreläsningar.
Och har du det, när du har dina coachningar till exempel, föreläsningar förstår jag, men när du har dina coachningar, har du då elever eller vad man ska säga? Säger man så?
Adepta elever, ja.
Ja. Som du följer under en längre tid, eller hur lägger ni upp jobbet då?
Mm, det gör vi. Första tiden man kommer så jobbar man rätt så intensivt. Så jag brukar jobba rätt intensivt ett halvår. För det tar rätt så lång tid innan man kommer in i systemet och i tänket och sådär. Sen är ju alltid tanken att de ska kunna coacha sig själva i slutändan. För då, det är det som är mitt mål, att de inte ska behöva mig. Men sen är det många jag har kontakt med som jag har jobbat med i 3 år. Som ringer någon gång ibland och kanske 2-3 gånger om året. Så att jag finns där så länge man behöver. Men helst så lite som möjligt.
Och vad har du för grund? Alltså, vad är du för utbildning?
Ja, jag är utbildad mental coach. Studerar just nu till stresscoach. För jag vill jobba mycket med det. Mycket egen erfarenhet. Ja, så det är väl det som...
Vad tror du stressar ryttare mest?
Oj, jag tror många vill prestera. Så att man vill ha gärna prestera på alla olika plan. Både i resultat men också att se bra ut och ha nya grejer och sådär. Lite grann beroende på var man är i sin karriär. Om man är ungdom eller vuxen. För det är också rätt så mycket skillnad på hur... liksom man påverkas, men vi är väldigt stressade tycker jag, lite för stressade kring hästarna, för hästarna kräver ju ett lugn och det är vår uppgift att ta hand om deras stress och själva vara lugna, så det är mycket min uppgift att lära ut metoder för att kunna behålla sitt eget lugn, speciellt i tävlingssammanhang som redan är en stressad situation där man vill prestera och det är många andra och många sitter på läktaren och ja, så...
För i tävlingssammanhang då kan det vara nervositet och sånt och press som kan vara stress, men jag tänker när man är bara daglig i livet i stallet, det är mitt värsta när jag har bråttom i stallet, alltså jag hatar det, det är inget kul alls, det är så otroligt härligt när man är i stallet och man inte har någon tid att passa, utan man kan bara mocka lite, pilla lite.
Det där är också en svår övergång, för att man kan ju också vara 24 timmar i stallet på ett, alltså, utan problem. Det finns ju alltid någonting att göra i stallet.
Ja.
Men sen nu har jag små, när jag var yngre och inte hade, när jag var själv, då kunde jag absolut vara i stallet 4 timmar. Men nu har jag så familj, de älskar ju inte om jag, min sambo, han var så, jag bor gärna i stallet. Han bara, jag vill inte bo nära stallet, för då kommer du, jag ska bara gå upp och byta tecken.
Ja.
7 timmar senare.
Exakt.
Nej, men att åka till stallet och ta hand om hästen, tar ju alltid, det tar ju 3 timmar.
Ja, allt tar alltid
3 timmar. Ja, men 3 timmar tar det ju alltid. Alltså jag har verkligen försökt, så här, nu har vi bråttom, 2,5 kan man pressa det till. Men det är inget kul då.
Nej.
Men 3 timmar tar det ju. Mm. Och då har man liksom inte gjort någonting förutom att göra precis det man ska.
Ja.
Och 3 timmar är rätt mycket tid om man ser på i övriga livet, tycker jag. Vad annat gör man i 3 timmar? Mm. Knappt som man sitter på restaurang, alltså sitter på restaurang med polare i 3 timmar. Då är det liksom, det är en hel kväll. Alltså, ja. Förstår du, 3 timmar är skitmycket.
Mm. Nej, jag håller med dig. Och det är ju liksom det här att stressa. Man vill inte stressa, men man vill vara effektiv, känner jag.
Ja.
Istället. Alltså sitta och dricka kaffe och prata. Med, det är som sagt, man kan ju prata häst hur länge som helst.
Ja.
Men det är ju verkligen det här att vara effektiv utan att behöva stressa, för hästarna känner ju också om man blir stressad eller liksom skyndar sig mer om.
Jag tänker också med ridskoleelever som kommer in, vi har pratat om det i några tidigare avsnitt också, tror att man pratade om, det var Christian från Krusenstjärna som ju också har ridskola och har ridskoleelever. Mm. Vi pratade om hur stressade elever är nu om man jämför med förr i tiden. Mm. Att man kommer in i sista sekunden, det är någonting med telefonen eller man ska instagramma något eller ringa någon eller smsa någon och så ska man bara slänga på sadeln och så rider man så sticker man. Mm. Att folk inte hänger i stallet på samma sätt. Upplever du det här någonting alls?
Ja, men det gör jag nog. Nog inte så mycket som han, i och med att han är så involverad i det. Men ja, det gör jag. Och ja, det är också någonting jag försöker förmedla mycket när jag jobbar med mina adepter. Att när man är i stallet, att man faktiskt lägger tiden där. Att man försöker checka ut från telefonen. Man kan ha den, för man, jag förespråkar att ha med sig mobilen ifall någonting händer. Men att man liksom inte sitter och scrollar på Instagram när man skrittar fram eller skrittar av, utan att man är närvarande där. Och sen tycker jag också, typ som om man kommer till en träning, att det är väldigt respektlös både mot sig själv och sin häst, sina föräldrar som kanske har kört dit, och mot tränaren om inte man kommer dit och är närvarande. Det vill säga att man har sovit ordentligt, man har käkat ordentligt, man har tagit hand liksom så mycket man kan om den stressen man har, att man har försökt prioritera de sakerna som behövs och så vidare. För det blir ju egentligen bara dåligt om inte man kommer så förberedd och lugn som det går.
Har du några konkreta tips? Det känns ju ändå som att många idag är ju alltid på väg någonstans. Mm. Och det kan jag ju själv känna att när man är i stallet och mockar, då samtidigt håller jag på att göra inköpslistan i affären i huvudet. Ja, men det är så lätt att det blir så. Livet går ju, hur ska man tänka? För att när jag känner att jag står och mockar och är i affären. Men jag vill ju inte vara där, jag vill ju vara i stallet och mocka liksom.
Ja. Jag tror det började lite tidigare på morgonen. Jag tror det är jätteindividuellt hur man tacklar det, men någonting som hjälper mig väldigt mycket, det är att jag på morgonen och ibland kvällen innan lägger upp en liten lista på min dag. Och förr när någon sa det till mig så var jag så här, men jag kan inte sitta och skriva en lista, och jag är liksom, nej, det funkar inte för mig. Men det gör verkligen det, att jag får upp en helhetsbild av vad jag faktiskt ska göra. Och då kan jag skriva in en sån liten grej som att göra handellista. Och då lägger jag det innan jag åker till stallet eller från mellanmötet eller vad det nu än är, så att jag inte står liksom i mockningen och gör det. Nej. Utan att jag planerat in allt jag behöver göra. Så att så tror jag att man försöker planera så mycket det går.
Känns som att det här med lister är ett vinnande koncept. Peder har ju också förespråkat lister. Det är dags att börja, Gry.
Antingen en lista sen. En lista på saker som man ska förbättra.
Exakt.
Ja. Alla sina svagheter.
Precis.
En lista på allt man ska hinna med för den dagen. Eller som man ska göra den dagen.
Och jag sen, gillar den. Jag tror att jag kan trivas med lister faktiskt.
Kan jag tapetsera något rum hemma? Så Nej, men det är verkligen någonting som hjälper många. Och många jag hjälper, eller som jag coachar och sådär, har varit väldigt främmande för just listor. Och har varit lite som jag är, en extremt rörig person. Alltså jag är så rörig, och det är så rörigt i huvudet och runt mig och så här. Så att det är inte naturligt för mig att skriva listor. Men nu är det min trygghet. Jag klarar liksom inte, jo, jag klarar mig, men det är så tryggt för mig att ha det. För då kan jag lättare ha ordning i skåpet, bara för att jag har en lista på saker jag ska göra. Jag kan lättare liksom ha ordning hemma i stolen där alla kläder brukar ligga, därför att livet blir mer strukturerat på något sätt. Och jag trodde för några år sedan att det bara skulle ge mig stress att ha ordning. Ja. Men det ger mig ett lugn i, därför att jag har tränat på det.
Du känns så himla prydlig och ordningsam.
Och det är så många som säger det, men jag säger här nu, jag känner, jag är så rörig. Fråga min mamma. Ja, men det har blivit. Jag kom in i ett stall för 5 år sedan när jag började träna för min tränare. Och han och hans tjej driver ett mer professionellt stall. Och de, och hon framförallt, är väldigt ordningsam med allt. Från hästens liksom, ja, men hur hästen ser ut, det är liksom tipptopp på allt. De är klippta, det är putsade hovar, det är liksom puts överallt, allting ligger. Och det har jag liksom formats in i.
Att men
jag
blir inte det stressigt då?
Det blev det då, gud ja. Och hon har ju fått utbrott på mig alltså.
Där slängde man inget grimskatt på golvet.
Nej, men jag kunde hänga grimskatt lite snett och så går hon och rättar till. Och hon är ändå bra, för hon säger inte alltid någonting.
Vilket nästan är värre.
Fast hon blir inte arg och sur heller.
Nej. Hon har kanske insett att det är hennes, då får hon liksom leva med det själv. Man kan inte tvinga, man kan inte förändra andra liksom, utan
nej.
Man har ordning och reda, då får man skapa det lite själv. Jag tänker det här med listor då. Listorna måste ju också varit röriga i början, eller? Det är inte så lätt att bara skriva en lista och börja strukturera upp saker från att vara rörigt eller att så här, som nu ska jag ha struktur. Då bara, aha, gå upp på morgonen, jag ska borsta tänderna.
Andas. Nej, men jag har ju något tråkigt, så jag tror inte att det har varit ett problem.
Nej.
Det började för mig när jag skulle börja strukturera min tävling, för att jag var väldigt nervös förut och hade väldigt dålig koll på mina rutiner, eller jag hade inga rutiner. Idag är rutinerna min trygghet, men då kunde jag, lite så som du sa innan med listorna, att då börjar jag nerifrån, så här, okej, behöver vara på tävling 2 till exempel, okej, då behöver jag åka 12, då lastar jag 11:45, då ska hästen vara klar 11:30, okej, men då ska jag liksom vara i stallet 9, okej, men då måste jag åka till stallet 8:30, då måste jag gå upp 7, då måste jag liksom gå och lägga mig, så började för mig, och då får jag hela dagen framför mig. Det är samma som nu, jag har en lista på hela Stockholmsveckan här, när jag är här 2 dagar, att flyget går då, jag ska ta taxin då, jag ska ha det mötet då, jag ska äta lunch då, alltså, jag ska ringa den då, alltså, för att det är så lugnt, för att jag behöver inte alltid gå och kolla på den, men jag vet att det finns där.
Ja.
Så att det behöver inte vara rörigt i huvudet. Så
det känns rätt skönt ändå att slippa ha allt det där i huvudet, för det blir ju lätt snurrigt.
Ja.
Det bästa med listor är att man får dra streck.
Ja, jag vet. Check!
Nu hade de bort dem. Nu har jag gjort den.
Ja. Det finns ju sådana appar för det nu också, säkert. När man
säkert.
Kan, ja. Det är nice.
Det kanske man ska upptä- jag har ju skrivit också fortfarande på penna och papper, eller liksom i anteckningen på mobilen. Man skulle vilja ha lite mer. Ja, men en bättre app för det där, helt enkelt, så man kan liksom
det checka. Finns säkert, vi får kolla.
Det kanske någon lyssnare som har, som kan rekommendera. Exakt, skicka det hem då.
Verkligen.
Det skulle jag verkligen
behöva. Ja.
Jag tänker lite så här, om vi kommer in på tävling som du pratade om, att du var lite ostrukturerad innan och det känns som att du fått lite mer struktur nu. Hur, om vi börjar så här, om man inte gillar att tävla eller man blir nervös, då blir det ju inget roligt. Finns det något sätt så här, att man ska börja? För att jag vill, man kanske ändå vill hänga med sina kompisar på tävling och tävla. Jag har några tips, hur ska man liksom komma över den här tröskeln om man blir nervös och tycker det är lite men tråkigt?
Mm. Jag tror första steget är att vara förberedd på det man ska göra. Verkligen känna sig lugn och trygg i den uppgiften man har framför sig, så att inte själva tävlingsmomentet, alltså prestationen i sig, blir ett orosmoment att kommer jag att klara detta? För att man vet ändå med sig att det här är någonting jag och hästen faktiskt klarar av. Och ska man ut och tävla, att man börjar på en väldigt låg nivå. Kanske lägre än det man tränar hemma. Så att man känner att höjd, om det nu är hoppning, att höjden är det minsta problemet. För att det är så mycket annan stress ändå. Sen tror jag väldigt mycket på att följa med andra innan man börjar tävla. Och titta på hur gör de, hur tänker de. Fråga om du får följa med någon. Och kan jag få ställa frågor till dig? Och kan du berätta för mig hur du tänker? Och sådär. Så att man kommer in och får en förståelse för vad som händer. Och sen också kanske be någon vara med första gången man ska tävla som faktiskt har mer erfarenhet. För det är någonting jag önskar att jag fick när jag var yngre, att någon kunde tala om för mig, men tänk så här, gör så här och sådär, så att jag inte hade behövt liksom ha all stress på att kommer jag ens klara det här, jag vet inte ens hur jag ska göra. Och det är lite synd tycker jag idag, för jag tycker att det ibland kan missas i hur vi fostras med hästar och tävling och sådär. Att tränarna är ofta väldigt grymma, duktiga och så hemma och sådär, men man får kanske inte hjälp på tävling och hur man ska tänka på en framhoppning, bara en sån sak, eller hur man ska tänka på när man går banan.
För jag tänker på Rebecca tränar och tävlar i hästen som jag äger.
Aha, ja.
Och de är jätteduktiga.
Mm.
Och då tränar du hemma för ett jätteduktiga tränare. Men när du åker iväg och tävlar så är du ju ensam. Ibland följer jag med som groom, men du är ju ensam. Du åker ju ensam till tävlingarna ibland.
Ja.
Det kan inte vara bra.
Nej.
Nej,
ja, jag vet. Nej, jag vet. Jag vet, det där är verkligen en... För nu, innan så har jag ju tävlat lite mer på hobbynivå. Kanske mer unghästar och så. Och där känner jag mig ganska trygg. Eller liksom, då är det ju mer för hästarnas skull. Jag egentligen åker iväg och tävlar. Och kanske inte så mycket för min egen utveckling eller att jag vill vinna. Utan då gör man det mer för att man ska utbilda hästen. Men nu när jag har fått en jättefin häst som jag rider, som är Gris. Då vill jag ju så här, ta vara på det och kanske bli lite bättre själv. Och jag skulle vilja börja vinna. Och, liksom, så. Och då känner det är något som saknas. Jag skulle behöva ha en tränare med mig som jag vet hur jag ska hoppa för. Alltså jag vet ju, men jag vet inte hur jag ska bli snabbare och hur jag liksom ja, men hur ska jag kunna bli bättre liksom?
Ja, men exakt.
Så det tror jag, men jag tror också svårt.
Ja, men sen hitta någon som kan följa med ut som man litar på.
Ja, men sen är jag också lite dålig på att be om hjälp.
Ja, men det är man ju.
Hur ska jag bli bättre på att be om hjälp? Det är också...
Johanna, löst det här nu.
Jag löst det för mig.
Men det faktiskt, jag vet inte om det här kan hjälpa dig, men jag är likadan i grund och botten. Men jag måste nog ändå säga att jag har blivit bättre. Och det var när jag började tänka att de flesta, inklusive jag själv, gillar egentligen att ge hjälp. Alltså man mår ju väldigt bra när man får hjälpa någon. Eller sådär. Man
är ju kul så... att hjälpa någon. Alltså när tjejerna inte hade frågat mig om hjälp, jag tycker det är jätteroligt.
Men exakt, och man känner sig, den som ger hjälp känner sig ändå behövd och sådär. Ja. Och det är egentligen fint av dig att ge den gåvan till någon. Alltså gåva, men att någon kan känna sig väldigt så här, åh, fråga Rebecka mig, ja, och vad roligt. Så att det kanske kan sporra dig lite mer istället. För att du är liksom inte till något besvär egentligen, utan tvärtom. Och sen kanske du hjälper en annan gång och sådär. Men ibland tror jag att man känner att man är till besvär, men... Och det kanske man är vissa gånger, absolut. Men ja.
Men då är det upp till den att säga nej också.
Ja, men exakt. Ja.
Men sen tror jag, men jag tänker så här, vem skulle vilja hjälpa mig? Eller liksom, vem är jag? Jag tävlar nog 20 liksom.
Det, ja, fast det tror jag är fel tänk.
Alltså. Ja, men det är ju det såklart. Men... ofta så är de kanske elever som är ännu bättre och ska rida något mästerskap. Eller så, och de behöver ju kanske verkligen hjälp. För att... Men å andra sidan spelar det väl ingen roll om man rider mästerskap eller 20. För vi är ju ändå... Vi vill ju ändå bli bättre på det vi gör.
Och du har ju inte frågat ens.
Nej, jag vet.
Har du inte frågat har du redan fått ett nej. Eller vad säger man?
Exakt.
Ja, men lite så. Nej, men det här typ som att vara snabbare. Och, det är ju lite mitt problem också. Vad kul att du också har det problemet. Att man är lite långsam. Att det ska vara lite fint och långa vägar.
Det
är så, ja.
Jag frågade Rebecka i något tidigare avsnitt här. Du trodde med Peder. Jag kan fråga dig också. Jag frågade Rebecka. Skulle du kunna tänka dig, för Rebecka sa att du skulle gärna vilja börja vinna. Men skulle du kunna tänka dig att stå högt upp på prispallen, men du vet att det såg lite fult ut.
Ja.
Skulle du kunna stå ut med det?
Men du vann.
Du kommer vinna, men ryttan såg lite ful ut.
Alltså det hade tagit emot. Då hade jag fått göra, säg 19 riktigt jäkla bra runder, så hade jag kunnat kosta på mig den 20:e. Och jag tror att man måste göra de runderna för att komma in i winning mode och få vägarna, få tempot. För du kan inte ha allt på en gång. Så att ja, det har jag fått göra. Det hade jag hade inte gillat det, men jag vet att jag hade fått göra det på grund av att jag hade behövt det för min utvecklings skull.
Gillar du när du viker upp segertäcket?
Ja, men det är ju kul att vinna alltså.
Hur gör vi då för att vi ska bli snabbare, Johanna?
Ja, just det.
Har du för tips? Måste jag suga i mig allt här så att jag kanske kan börja vinna lite.
Skyll på mig annars. Ja, nej, men jag har ju verkligen det samma problem som dig. Ja. Och jag har insett att jag kan inte vinna på 1 eller 10 gånger, utan jag behöver kanske liksom 50-60 runder i kroppen där jag har försökt. För att liksom verkligen känna att nu kan jag detta, eller...
Har du ändrat någonting på din träning hemma?
Ja, det har jag gjort. Jag har fokuserat jättemycket på att rida hästarna i balans. Jag har gjort mycket tempoväxlingar i balans. Precis som att jag rider. Jag kan sitta hemma och rida och liksom lägga upp en bana visuellt. Där jag har liksom typ en pelare som ett hinder där jag liksom galopperar på, vänder upp tillbaka, liksom ett galoppenbyte, sitter upp på det här kortsidehindret, alltså verkligen så.
Men så också, du hoppar en bana utan hinder?
Ja, typ, men exakt. Ja. Så jag visualiserar liksom mig, och här behöver jag verkligen sitta upp och rätta upp mig, här behöver jag liksom verkligen liksom skena ner till det här räcket, men ändå i balans och i svängarna och sådär. Så det gör jag. Men på tävling så har jag liksom sorterat det, så att jag tänk inte på att jag ska rida snabbt, utan jag fokuserar på vägarna. Så att målet är att om det är en A0, en tidshoppling, att 1-10 är i precis samma rytm och tempo. Ett lite kanske högre tempo, men det är vägarna som är korta. Ja. Så där har jag börjat så att säga. Och första tävlingarna kanske jag tog 2 av 5 möjliga vägar. Sen tog jag 3 av 5 möjliga. Och nu i förra helgen tog jag 4 av 4 möjliga och blev 2. Med några hundradelar.
Ja. Härligt ju.
Så att snart sitter det. Nej, men så att man börjar kanske med vägarna. Ja. Och så, för att jag vet ju om att det är många toppryttare som säger det, att det handlar egentligen inte om tempot bara, utan det är egentligen kortast väg vinner och färre antal galoppsprång. Och vill du kunna hålla balansen genom hela banan, så kan du ju inte liksom skena från start till mål, utan det handlar om att ha med sig hästen liksom.
Det är just det där att ta bort galoppsprång. Det är ju så enkelt att lägga till de där extra galoppsprången som man är så bra på hela tiden, vilket är dumt. Ja. Men också det här kunna rida fort där hemma, alltså när man sitter och trimmar, att man inte trimmar i ett undertempo hela tiden.
Nej, precis.
Tror jag kanske, det ska jag ska galoppera fort.
Fantasiomhoppning tyckte jag lät jättebra.
Ja, och kul.
Ja, verkligen.
Jätteroligt, det ska jag börja göra, rida fort hemma.
Men du måste bromsa och balansera också.
Halvhalt.
Hon den svarta hästen och sken fram och tillbaka.
Med den här jobbiga jäkeln. Alla dressyrryttare hemma. Bara, nej, nu ska Rebecka in och rida. Vi väntar en timme.
När de öppnar ridet ser att det är du stänger och går till.
Vem eller vilka eller vad får du inspiration av?
Jättemånga olika människor och saker. Allt egentligen. Det kan vara från en liten tjej jag träffar på mässan här till Peder, till en advokat, till ett hockeyproffs. Jag lyssnar jättemycket på intervjuer, jag tittar mycket på YouTube med liksom reportage och videosar. Hemma hos liksom ryttare och hur de gör och hur de tänker. Jag följer en ryttare en hel säsong, eller alltså olika ryttare, max tre ryttare. Följer jag och ser hur de tänker. Hur börjar de? Hur värmer de upp? Liksom. Allt. Så att jag försöker få en bild.
Smart ändå det där att sålla. För att ibland kan jag uppleva också att det blir rörigt. Mycket information. Yeah. Det finns ju så mycket information att ta del av idag.
Yeah.
Och att det kanske blir liksom för mycket. Man glömmer bort vad man hörde eller såg precis. För att det är så mycket hela tiden. Yeah. Så det tror jag är ett bra tips där. Att man kanske väljer ut två eller tre stycken som man följer en längre tid.
Mm.
Och sen kan man byta. Eller liksom,
ja, men exakt. Ja, men precis. Jag vill också att man kan se, är man till exempel i Falsterbo där man kan se både framhoppningen och banan, så är det också intressant att stå där och se och följa en ryttare från det att de hoppar upp till att de går banan, att man står och stakar dem lite och tittar hur de tänker, eller inte hur de tänker, men man försöker förstå hur de tänker och hur de gör och de stegar och allt. Det tror jag är jättebra. Och sen att man nördar ner sig lite i det.
Så välj ut någon och stalka den lite.
Ja, men allt. Stalka liksom, stalka Instagram, stalka YouTube, stalka i verkliga livet. För att det är lättare då att få en förståelse för det. Än om man ska titta lite här och lite där. Och den personen jag såg, då kanske jag också ska göra så. För den är ju framgångsrik. Och det blir svårt då.
Ja.
Så att man... Ja.
Då blir man den där röriga personen igen.
Ja, precis. Och man vill ju så gärna bli bättre. Så det är så lätt att suga åt sig andra, vad andra gör och sådär. Men så tittar jag ibland att vi tar Malin och Peder som är två svenska ryttare. Malin och Peder är två helt olika ryttare. De rider på olika sätt, de har olika kroppsvikt, de har olika längd, de har olika bredd, de har olika erfarenhet. Men de rider ungefär på samma nivå och gör det rätt så bra båda två.
Ja.
Men att man, jag kan liksom inte försöka kopiera någon av dem helt och hållet. Alltså så ju. Utan man försöker... Ja, inspireras men inte för mycket tror jag heller.
Och hur ska man göra då för att ändå känna att man är liksom att man inte tappar sig själv?
Mm.
Är du med på vad jag tänker? Det är så himla lätt att man, för många har ju också tycker jag tänker saker och nej, du ska inte köpa den hästen eller nej, du kan inte träna för den tränaren eller nej, den där tävlingsplatsen är ingen bra eller den där övningen är ingen bra. Mm. Det är så himla lätt att bli påverkad av andra. Hur ska jag tänka för att jag ändå ska så här, bibehålla min egen trygghet och tro på sig själv?
Mm. Ja, men det är en jättebra fråga. Det är mycket så som du säger. Det som jag tror hjälper väldigt mycket och som i alla fall har hjälpt mig, det är att ha en person som jag ser upp till. Alltså min tränare som är min mentor. Där,
vem tränar du för?
Francesco Goppi heter han. Mm. Och han har tagit mig lite grann under sina vingar med allt. Liksom från hästhantering till träning till tävling. Alltså allt.
Håller du med om allt han säger och gör?
Nej, inte alltid. Nej.
Vågar du säga ifrån eller liksom tycka annorlunda och skapa en diskussion eller undviker du det?
Nej, jag kan ju ifrågasätta. Jag är lite för ifrågasättande liksom, ibland och så. Men ibland kan jag se en sak och tro en grej men så är det en helt annan bakgrund. Och då har vi väldigt bra öppna diskussioner. Liksom.
Och det är så härligt, för det är så man lär sig att utveckla sig.
Men har jag, för då är det så här att har jag valt att träna med den personen, då är det så. Sen den dagen jag bestämmer mig för att inte göra det, då kan jag öppna upp för att titta på andra hur de gör. Men jag tror att det är viktigt att ha en grund, liksom. Att man bygger upp en stadig grund så att man känner sig trygg i det, så att man inte blir så påverkad av vad andra säger eller gör, utan man mer bara frågar sin tränare, okej, det här har jag hört, vad tycker du om det här, ska vi göra detta? Fan, det här bettet vill jag testa, vad tror du om detta, ska vi göra det? Den här tävlingen vill jag rida, vilka klasser tycker du jag ska göra? Alltså, så att man frågar någon som känner en och som man vet. Så.
Om man inte är tävlingsryttare då, så att man går på ridskola en gång i veckan eller medryttare på någon annans häst en eller två gånger i veckan och rider liksom mer svenssonrider. Då kan man också tappa inspirationen ju. Ganska mycket. Och man kanske kommer till stallet och så får man den där trött och tråkiga hästen idag. Det är inte så jäkla kul alltid. Hur ska man göra för att bli så bra ryttare man kan då?
Jag tror att man ska ha som inställning att alla hästar kan lära en någonting. Även om det är den tråkigaste hästen i stallet så kan den också lära dig någonting. Och jag tror att man ska rikta in sig. För att jag tror att när man går på ridskola ibland kan det bli enformigt vissa perioder. När man har tränat på något och man känner kanske att man kan det. Eller så där, att man stirrar sig in på ett område. Att men mina hälar kanske kan bli lite bättre så jag ska fokusera idag på att verkligen trampa ner hälarna. Eller mina tummar har en tendens att komma ner. Jag kanske ska fokusera på min handställning. Så att man lägger ut lite punkter, typ att i varje hörna så ska jag tänka på mina hälar. Eller att jag börjar titta ner, jag ska titta upp i varje hörna. Så att man tar en grej per ridpass. För att ridläraren är inte upptagen med en hela tiden. Så att då kan man träna sig själv lite grann när man sitter där. Och det kan man göra liksom hela tiden. Det gör ju jag varje dag. Det kan jag göra även om det är min eller någon annans häst eller en ridskolehäst. Eller så, tror jag. Och det kan göra inspiration. För då märker man att man blir bättre om man tränar på någonting. Så att man inte bara lägger ansvaret på ridläraren. Utan man kanske också tar lite ansvar själv. För att vad vill jag lära mig idag? Vad vill jag träna på? Och vet jag inte hur jag ska göra det så kan jag fråga min ridlärare att ja, vad tycker du jag ska träna på? Hur gör jag det? Ja, men okej. Så att ha en dialog där tror jag är bra.
Jag går ju på ridskola en gång i veckan också. Ja. Och det är just, vissa hästar är inte ens bästa match.
Nej, men så är det ju. Och så är det ju människor också. Alltså, så här, och så måste det ju få vara.
Ja,
alltså.
Gud.
Det är samma när jag och Nicky kommer till ridskolan. Hon bara, nej, inte den. Man bara, fast du vet, man måste kunna rida på alla hästar. Säger till henne. Så själv man bara, nej. Och så finns det de som är superhärliga förstås, och de flesta är ju toppen, men, men det är alltid någon som inte, det hästen inte var dålig för det, det är bara att man inte riktigt passar ihop med alla hästarna.
Absolut.
Men så är det ju, då får man ju bara inte hänga upp sig på att sitta och tycka att man är kass, bara för det.
Absolut ju, absolut.
Och där tror jag mycket man kan jobba med sin egen inställning hela tiden. Alltså, till exempel som att jag inte tycker att det är tillräckligt snabb. Det är också en dålig inställning att jag säger till mig själv att jag är långsam hela tiden. Klart som tusan att jag är långsam.
Och det tillåter dig vara det.
Ja, eller det bara känns som att det är så mycket man skulle kunna liksom, bli lite bättre på att peppa sig själv istället för att...
Men är det att du är trygg i det? Är du trygg i den långsamma ryttaren?
Ja, men gud, jag rider så tjusigt ut i
Och det är det som är problemet. För grejen är att det är så lätt också för dig att ta den tryggheten då. Bara, jag är långsam. Men grejen är så att hade du nästa tävling tagit en sväng som är lite utanför din comfort zone så hade du varit lite snabbare, en lite snabbare ryttare än vad du var igår.
Ja.
Så då är inte det ett argument längre att du är en långsam ryttare. Nej. För att du jobbar mot det livet. Är du med?
Ja. En sväng i taget, Beckis.
En sväng i taget. Och grejen är att det kommer... Jag tror också det är viktigt när man ska göra nya grejer. Om det är så att ta en sväng, eller det är att börja korta tyglarna, eller det är att länga stigbyglarna eller någonting, så kommer det kännas för jävligt i början.
Exakt. Därför att man är inte... utanför den här bekvämlighetszonen, det är inte härligt.
Men man måste bara göra det, för att gör man det så kommer man till en punkt där det blir bekvämt. Och det måste, man måste hålla ut på den punkten. Och ibland så känns det värre än vad det ser ut också. Och när man ska lära sig något nytt, något som hjälpt mig jättemycket, det är att som jag skulle lära mig att rida med lite högre händer. Det var jättejobbigt för mig, och det kändes fruktansvärt jobbigt. Men att jag försökte ta känslan jag hade av det och lägga det i en liten box och glömma känslan och mer bara vara lite matematiker och bara okej, jag ska ha tyglarna på den här noten, de ska vara ungefär i den här höjden, och så bara gör jag det. Oberoende på hur det känns. Så att det blir ett system för mig. Och sen när jag har lärt mig det, då kan jag koppla på min känsla och börja känna igen. Så att jag tror att man kan inte ha både känslan och en ny grej samtidigt. Utan man måste koppla bort känslan, göra det, och sen kan man koppla på känslan igen. För det är ju känslan man rider med, man behöver ju sin känsla.
Exakt, och det är ofta så när man gör någonting som inte känns bekvämt, eller när man utmanar sig själv, då känns det som att det ser för
jävligt.
Men det var ju världens bästa tips. Lägg bort den känslan då, bara låt det kännas så.
Då får du känna så ett tag, för jag måste bara träna på det, eller liksom så att den känslan blir den rätta känslan. Det blir kanske mer.
Exakt. Samma typ så, men när man ska lära sig ha större galopp typ på banan och så. Det är också något jag alltid börjat undertempo och bara ett till. Men då har jag typ som en speedmätare som jag tänker visuellt framför mig, och så är det liksom grönt längst till vänster och så rött längst till höger. Och så har jag en sån här, typ som att en bil har en hastighetsmätare. Och så tänker jag att den här hastighetsmätaren ska vara på gräns, alltså över mitten och liksom halva till det röda. För då vet jag liksom att jag rider tillräckligt snabbt. Och det känns obekvämt och det känns lite för fort. Då
och
vet
rött är gasen i botten nu? Va? Rött betyder gasen i botten?
Alltså hela vägen till rött är gasen i botten. Så jag ska inte ha fullt sken, men jag ska vara mellan mitten och fullt sken. Liksom.
Det ska inte vara obekvämt.
Det ska vara obekvämt, men det ska inte vara liksom helt oridbart. Men det kan inte heller vara i mitten, för då vet jag att här vill jag vara. Men okej, den här galoppen vill jag ha, men den är lite för låg. Ja. Så att då måste jag veta att den är lite obekväm, lite för stor, för då är det rätt galopp. Så då har jag den liksom mätaren som jag
bra
tänker
tips.
På.
Bra tips!
Och det måste få kännas obekvämt, det är det som är grejen. Så att när det känns obekvämt, då ska du gå. Kör då.
Vi har fått en lyssnarfråga också av Ylva.
Ja.
Hon undrar, har du känt dig lite rädd någon gång? Och om man känner sig lite rädd eller lite ja, men osäker, hur ska man liksom komma över det? Mm. För jag tror att ändå att alla har vi känt oss rädda någon gång när vi sitter på någon häst eller liksom att det känns...
Alla utom jag.
Alla utom mig.
Ja, jo men det har jag känt mig. Det var inte jättemånga år sedan faktiskt. Jag kände mig rädd. Men det är också det enklaste svaret är att det man är rädd för det behöver man utsätta sig för. Dock så tycker inte jag att det är hållbart helt. Därför att om jag är svinrädd för att ställa mig på scen så kan jag inte bara gå upp från ingenstans och ställa mig på scen inför 100 pass för att jag kommer att palla det liksom. Så vad jag behöver göra då är att först förbereda mig på vad det jag ska säga så jag känner mig trygg där och sen kanske göra det framför kuddarna och sen kanske jag gör det ute på balkongen och sen kanske jag liksom gör det på ett annat ställe där jag känner mig otrygg och sen så gör det kanske för två personer. Alltså vet så, samma med ridning. Att man, är man rädd för att hoppa till exempel en kombination eller en trekombination eller vad det nu kan vara, att man först tränar på trekombinationen men i bomhöjd liksom. Att man börjar där och ser att man verkligen ser att det händer ingenting och att man kommer, om man bara vågar komma i trav, gör det, kom i galopp, när du klarar det höj upp en av bommarna så de blir lite högre, när du klarar det höj upp en till, när du har alla tre shit, jag kan verkligen göra detta, jag kan känna att jag hoppar liksom räcket, två galoppsprång räcket, ett galoppsprång också, kanon, då kanske jag ska höja också, det är det sista. Så att man börjar där och att man inte känner att ah, men det är töntigt. Liksom. Nej, utan börja där du känner dig trygg och lugn. Och du måste få in i kroppen att du har gjort det så många gånger att du kan tro på att du faktiskt klarar det. Så höjden, om det nu är ett hinder vi pratar om, det får liksom aldrig vara ett problem. Utan börja med det minsta och jobba dig därifrån.
Men man bara är rädd för att hoppa upp på hästen då?
Hoppa upp på hästen?
Ja.
Då hade jag sett till att jag hade någon med mig. Till att börja med. Jag hade sett till att jag först var med hästen i ridhuset. Jag hade inte varit utomhus, jag hade varit i ridhuset. Och till en början hade jag bett personen hålla hästen. Så att jag ser att den står lugnt och tryggt. Och jag hade gärna velat se att någon annan hoppar upp på hästen först. Så att jag vet att hästen står tryggt. Så hade jag bett personen hålla den. Och så hade jag satt ena foten i stigbygeln. Och tagit ett litet kliv upp. Och sen bara gått tillbaka igen. Och satt ett kliv upp igen. Och så gått tillbaka. Och så har jag skrivit upp igen och så går tillbaka. Till att jag vågar sett kanske lägga över andra benet. Och sen har jag hoppat av igen. Och sen kanske jag hade slutat för den dagen. Och så andra dagen hade jag gjort precis på samma sätt. Sen kanske femte dagen hade jag kanske vågat börja skritta lite grann. Så att man har någon med sig och att man tar små steg, alltså, verkligen. Och att man inte tänker att man är löjlig för att man inte vågar hoppa upp på en häst, utan tvärtom, alltså respekt på att man inte vågar.
Men precis, och sen kan det ha hänt saker också. Vi har en tjejkompis till mig, hon ramlade av sin häst och bröt ryggen.
Ja.
Och för henne nu att komma tillbaka upp på hästryggen har ju såklart blivit en liksom, stor mental utmaning.
Mm.
För att kroppen kommer ju också ihåg smärta eller liksom, ja, gud, saker som händer. Liksom. Så hon har gjort det som du, att det verkligen tar det lugnt och med sen som hon känner sig trygg med och som börjar skritta och liksom tar det lugnt. Mm. Den vägen. Men jag kan tänka mig att man behöver inte vara riktigt så rädd. Men jag har också känts mig osäker ibland med ridit ut på unghästar och det har blåst och man bara känner hur det kommer explodera när som helst. Det känns inte härligt.
Ja,
den känslan är ju lite ja, men otrygg. Liksom.
Mm, mm, absolut. Ja.
Så då tror jag att det är bra att du säger att man ja, backar bandet lite.
Jag måste också släppa prestigen tror jag. Som du pratade om med tre kombinationer också. Att det spelar inte så att det är inte viktigt att det är högt och stort och utmanande utan att ta det verkligen steg för steg. Och det gäller väl allt egentligen.
Mm, absolut.
Ska hoppa titthinder, lägg upp världens minsta då. Och inte liksom det värsta från start utan ta det försiktigt ju.
Verkligen.
Mm.
Vi brukar ha så här varje gäst har ett stalltips. Har du något så här tips som du känner att det här skulle jag verkligen vilja dela med mig av till hela svenska folket?
Då får vi se, oj.
Du kan klura lite på det. Du behöver inte, men det kan vara ett möjligt. Det kan vara liksom en pryl.
Om du inte har något på.
Exakt, det kan vara det kan vara tankesätt, det kan vara övning, det kan vara...
Nej, men jag tror ett bra stalltips, det är, jag är väldigt noga med mina hästars hovar. De är alltid väldigt rena. Och det är många som kommenterar det och frågar hur jag gör. Och jag använder, om inte jag spolar hästen, typ om den har varit i hagen, och så spolar jag ju inte den innan jag går liksom rider den. Men jag vill inte att den ska se för jävligt heller. Då har jag en stålborste, alltså man köper det typ i en färgbutik, och använder det. Och man kan inte göra det liksom för hårt, för att man kan inte ta heller på hästens egna hov liksom lager och så, men du kan få bort all smuts och sådär, och sen ja, använder jag den och det blir jätterent.
Och då spolar du inte, utan du använder bara den innan du rider och sen spolar du dem efter du rider.
Efteråt, ja, precis. Annars spolar jag gärna som första val liksom, och då använder jag ju liksom diskborste och så, men kan man inte det, om man har, inte har en spolspilta eller om man bara har kallvatten eller vad man nu, så kan man ta en sån.
En stålborste och borsta på.
Stålborste. Det är ändå, hovarna är ju leriga. Ja. Alltså 90% av året.
Ja.
När man, men nu är det så geggigt som man blir förtvivlad.
Ja.
Alltså, det är så otroligt geggigt allting.
Ja. Ja.
Vad är du för mål för din egna ridning nu framåt?
Mitt mål är under nästa år att debutera när den är 40. Jag har precis debuterat när den är 35 och har en 35-klass framför mig. Så det blir lite stabil där och förhoppningsvis startar när den är 40. Köpa en ny häst. Också tanken, så fort pengarna räcker, så jag jobbar senhårt för det just nu.
Hur många har du nu?
Nu har jag två.
Som är dina?
Som är mina egna. Och den ena ska säljas och då ska det in en ny. Och sen öppna upp en plats för någon som vill lämna sin häst i tanken. Utveckla coachningen, ta in fler elever, ha mindre föreläsningar, men ha en ny föreläsning kommer jag också ha.
Hur många elever har du idag? Kan jag tänka mig att det ändras lite också?
Ja, men det är kanske, och jag räknar för inte så länge sedan, kanske 60-tal nu.
Ja. Måste man liksom sånt. Bo nära dig, eller kan man höra av sig från Norrland och typ köra via Skype, eller hur?
Ja,
jag har både... Om man känner att så här, gud, jag skulle verkligen kunna bli bättre mentalt, men man kanske inte har möjligheten att bo nära.
Absolut, jag har ju både i hela Sverige och Norge, Finland också, och Schweiz, och alltså massa, man kan bara ta över Skype. Det går jättebra.
Man hör av sig liksom och så...
Ja.
Härligt, för det känns ju ändå som att det också, jag kan tänka mig, om man inte har så mycket pengar eller om man inte har en häst, eller man kanske inte kan, om man köpa sig, då känns det som att man kan utveckla sig så mycket mentalt. Har du något så här tips att det här skulle jag börja med om jag känner så här, nu vill jag bli bättre? Vart börjar man? I vilken ände ska jag börja då?
Oj, gud, vilken svår fråga. Om man får ta hjälp eller inte?
Ja, men det första, om jag börjar med mig själv.
Du börjar med dig själv. Ja,
och sen så kan man, sen blir nästa steg blir liksom att ta hjälp. Men finns det något så här, det här börjar nästan alltid med mina elever. Det här kan man alltid börja.
Ja, jag brukar titta på var är det egentligen man är på väg. Vad vill man någonstans? Att man har en liten klar bild av, ja, men som ett mål, vad man vill. Och att man delar upp det i väldigt små delmål. Så långt ner att man kan börja redan idag, alltså när man lämnar mötet. Och det kan handla om allt som för mig när det gäller att debutera 1,40, så behöver jag... mer felfria runder i 1,35. Okej, men varför, hur kan jag få det då? Okej, men jag behöver ha en ännu bättre galopp inne på banan. Jag behöver bli ännu kvickare i landningarna för att räta upp mig. Jag behöver träna min sits ännu mer. Hur kan jag göra det? Jag kan rida ett stigbyglar hemma. Alltså att man verkligen bryter ner det jättemycket. Sen tror jag också på att man skapar rutiner för sig själv och för hästen. Både hemma i stallet, men också... på tävling, så att man blir trygg i det man gör. Och det kanske inte är så att man 100% vet att det här är det rätta att göra, men ibland är det bättre att vara 100%, liksom, göra någonting till 100%, även om inte det är 100% rätt, men att man tror att det är rätt, än att man inte har någon plan överhuvudtaget.
Träna lite på att tro på sig själv liksom.
Ja, men verkligen. Och det hjälper också inne på banan att fastän du har de här 5 galoppsprången lite framåt, det kanske inte var det bäst optimala att rida de 5 galoppsprången. Du kanske skulle suttit upp på 6, för då hade du liksom inte haft hästen i balans och du, liksom, du hade klarat av att svänga efteråt. Men det är bättre att rida 5 lite framåt som kanske inte är fantastiskt, än att rida 6, jag vet inte, och så blir det typ ett stopp.
Ja.
Så att jag tror också liksom på att även om man inte vet vad sin egen coach, det här gör vi och så tror vi på det tills man hitta ett bättre sätt eller få hjälp eller så. Och också lära sig att stänga in sig lite i sin bubbla, titta på vad är viktigt för mig, vad är mina värderingar, vilka är liksom min, jag brukar prata om en sån här inner circle man har med de som man litar på och som tror på en, att det är de man lyssnar på, att man försöker stänga in sig och inte lyssna så mycket på vad andra gör och vad de man kommer med för tips, för att det är alltid människor som har åsikter som ibland skadar mer än tvärtom, och jag tror det är viktigt att skydda sig.
Vi måste också slå ett slag för dina sociala medier, alltså dina YouTube-kanaler, din podcast. Om man vill höra mer av dig och få inspiration av dig, hur hittar man dig då?
Man kan följa mig på Instagram, Johanna Lassnack heter jag där. YouTuben är inte 100% aktiv, men Johanna Lassnack heter jag där. Podcasten heter En mental halvhalt och det finns 2 säsonger ute och kommer antagligen en 3:e nästa år.
Ja, perfekt.
Så, ja.
Och det där är ju tidlöst, det kan man ju lyssna på även om det är 2 säsonger som ligger redan ute. De kan man ju lyssna alltså lyssna bakåt på.
Gud ja,
det
absolut.
Det är så bra. Man kan lyssna, ja, som säger, man kan lyssna flera gånger.
Precis, det är alltid något nytt som trillar ner.
Rebecka säger alltid, jag lyssnar alltid på alla avsnitt 3 gånger.
Ja, det, alltså. Man lär sig någonting nytt varje gång. Det är superhärligt. Ja, eller så är det bara jag som rör i huvudet och inte kan höra.
Nej, men jag tror det är bra. För det är som du säger, alltså, man bara sa de här det förra gången jag lyssnade. Ja. Men det gjorde de uppenbarligen, men man har inte snappat upp det. För tankarna var kanske på det de sa innan. Så att det är jättebra att lyssna 2-3 gånger. Ja. Det är bara tips, tycker jag, till lyssnarna.
Det tycker jag är så kul när man istället ibland man hör hur folk har på någon podd på högtalaren, eller man sätter antingen att de har hörlurar eller att det ligger någon
telefon i krubban med någon som mockar.
Så hör man någon så maler på om någonting. Ja. Kul tycker jag.
Det är jätteroligt. Ja. Det är det verkligen. Nej, men jag börjar med att sätta upp mål och delmål och sen hör jag av mig. Börja med mina listor.
Ja, nej, men jag tror också att göra en liten lista igen. Nej, men att man tänker, vad vet jag med mig är mina styrkor idag, i dagens läge? Och vad är mina svagheter? Och lägga upp en liten plan på, vad kommer mina styrkor verkligen till nytta? Liksom att man verkligen spetsar upp dem ännu mer. Bara fan, jag är jäkligt snabb ryttare, men jag kanske är väldigt oordningsam. Okej, då kanske jag ska lägga mer kryt där, men jag vet att jag fasen är snabb när det gäller, typ. Så att man vet sina styrkor och sina svagheter, vad man ska jobba. Och att man börjar i små portioner, för att det är där man börjar liksom.
Superbra.
Och jag ska köpa dressyrsadel.
Ja. Ska du?
Inget mer hoppning.
Du är färdig hoppat för försälj.
Nej.
Jag kommer aldrig mer våga fråga om du ska hoppa i alla fall.
Har du berättat för lyssnarna att du har skadat dig? Ja.
Det går inte att bygga lägre i krisen där jag hoppade ner dem. Oj. Så att det...
Usch.
Ja, det är jättetrevligt att få träffa dig.
Det är samma.
Superhärligt. Jag tycker du har sagt massa saker som jag kommer ta med mig. Och jag tror du också.
Gud, ja.
Det mätaren och... Ja. Det är väldigt härligt att höra. Ja. Verkligen. Och lycka till nu med 140-debuten.
Tack så jättemycket. Ja. Tack för att vi kom hit.
Tack.